välkomna till Tronspelet, Aftonbladets fantastiskt fina Game of Thrones-podcast. Vi gör en great rewatch, kliver med stormsteg in i säsong 4, där vi ska prata om de två första avsnitten, Two Swords och The Lion and the Rose. Jag sitter här med Sandra Weibro.
Yay!
Marcus Larsson.
Hurra.
Deppigaste hurrat. Och Tove Björnund. Woohoo!
Ja, du som
känsla i det här.
Ja, du som spelledare här. Du är den generationen man måste liksom hurra för sig själv hela tiden.
Ja, men sen blir man väl så glad när man tänker på säsong 4. Mm. Eller hur? Mm.
Ja, det är bästa säsongen enligt mig. Börjar ju nu av så många skäl.
Det ska bli spännande. Och så är det ju kul att vi får sitta och göra det här igen. Vi har ju varit ute på äventyr allihopa liksom.
Ja.
Oscars, Schlager, España.
Spanien, ja, var...
undrar vem som vann den. Vissa är i Spanien, andra i hockeylader runt i Sverige och en tredje har suttit i en studio i Aftonbladet.
Precis, och svettat så chattat i 9 timmar.
Ja.
Jag fick stipendium och fick dricka vin till lunchen varje dag i 2 veckor. Och det var sol.
Oh.
T-shirt weather. Bärs på utserveringen.
Ja, det låter jobbigt.
Ja, den globala uppvärmningen har ju sina fördelar. Spanien kommer bli en öken. Men njut så länge det varar.
Ja. Du kan inte ta det ifrån mig. Hur går mellotåget? Tillbaka här.
Nu pratar vi inte mer om det. Förutom att många i mellon, eftersom de gillar så här fantasypop från Norrland, från Majon här i Fjällgren, så verkar ju många titta på Game of Thrones. För det är ju sån musik det ska vara tydligen i år. Vi skulle inte prata om det där.
Nej, okej.
Nu ska vi prata om viktigare saker.
Ja.
Ja. Take it away, Spanien fyllo.
Och nu är vi i alla fall riktigt peppade för att vi har fått ett samtal. En Emma i Borås har ringt in på 08 725 23 57. Vi vill ju att alla ska ringa in mer, men ni kan också hashtagga oss i sociala medier eller mejla tronspelet@aftonbladet.se. Nu ska vi se vad Emma har att säga.
Hej, detta är Emma Johansson från Borås. Och jag hade en fundering angående alkohol. Jag är dock nykter, men i alla fall. Och det är Cersei och hennes drickande. För jag har funderat på det nu under omtittningen att ju mindre kontroll hon har på Joffrey, ju mer dricker hon, känns det som. För han har hon ju ingen kontroll på till slut alls. Men mindre kontroll på sina barn, mer sprit, mindre makt, ännu mer sprit. Vad tror ni? Det är en teori som jag kom på idag just när jag tittade på Misa, en liten alkoholteori. Älskar er podd, ha det bäst. Hej då!
Vad fint!
Ja,
fantastiskt.
Ja, men alkohol kan man inte prata för lite om. Jag tycker hon
Nej,
har lys.
Ingen dricker ju vin som Cersei.
Nej, exakt. Men jag tycker det stämmer väl, det hon säger. Det är väl en ganska bra teori om varför Cersei dricker så mycket.
Ja, och det är väl nu i de här avsnitten också som Jaime faktiskt kommenterar på det. Du dricker mer än vanligt.
Ja, men och sen är det ju rent psykologiskt trovärdigt att man dricker ju när man inte känner att man har någon kontroll. Det är ju den sista vännen man har kvar i tillvaron. Innan rullgardin går ner, så att säga.
To alcohol, the cause and solution to all the world's problems.
Ja.
Cerseis enda trogna vän i livet. Rödvinsflaskan.
Ja, men det är väl så det är.
Vän, den följer den genom säsongerna.
Det är ju faktiskt jättebra spanat att hon dricker mer när Joffrey är on the loose, så att säga. Hon känner sig som en, jag gillar det. Hon känner sig som en misslyckad mamma.
Ja, jag älskar att Emma i Borås sitter och kommer på alkoholteorier framför Game of Thrones. Det är fint.
Ja, jag hade missat det. Så det där är ju verkligen guldskeda. Stjärna i kanten. Förlåt, jag har druckit kaffe.
Oh, men hon är också inte den enda av Lannisterna som är glada i drycken.
Ja, Tyrion. Annars,
ja, hans bästa citat är ju liksom I drink and I know things.
Ja, jag önskar att jag skulle kunna säga samma sak. Om jag skulle använda samma citat så skulle det bli I drink, punkt.
Oh,
sad.
Vi har fått mail också.
Japp, från en Elin som skriver: hej och tack för en underbar podd. Kör också en great rewatch och tycker att serien blir bättre för andra gången. Nu kanske jag är sist på bollen och borde ha ställt frågan tidigare, men min fråga är: hur hamnar Theon i klona på Ramsay Bolton? För det sista man ser av Theon är att hans soldater slår ner honom när han håller sitt tal och bär iväg med honom. Säljer de honom till Bolton? Valar Morghulis.
Valar Dohaerys.
Hej då.
Hej då. Ja, Tove.
Ja, det här får man inte riktigt se i serien, men jag tror att man ska läsa mellan raderna att ja, de klubbar ner honom för att bara ge bort honom. Och jag tror att i böckerna så säger de då att de här Ironborn, att de ska få fri passage hem.
Mm.
Och nu kommer jag inte riktigt ihåg det här, men jag är ganska säker på att de blir nog slaktade ändå.
Ja, för att jag tror att Ramsay sa att det är klart att jag slog ihjäl dem ändå. Liksom.
Ja, because obviously it's Ramsay. Mm.
Ja, ja, nej men absolut, det var ju någon kohandel där. Mm. Men det slutade med att Ramsay flodde dem ändå.
Precis.
Och så tog stackars Fion, och nu utövar någon sorts, ja, en av tv-världens mest utdragna tortyrsekvenser. Tortyr, vad ska man kalla det? Tortyrorger.
Tortyrbonanza.
Ja, ja, de är riktigt jävla tortyrburgare som bara pågår och pågår. Vilket vi kommer få se av den här säsongen. Som jag återupprepar är den bästa.
Ska vi ta och röra oss till King's Landing?
Det är väl lika bra.
Vem ska ta hand om det här spåret, eftersom de här två första avsnitten nu spelas? Det är ju nästan bara King's Landing och allt annat är sidospår.
Ni tittar på mig här med vända ögon.
King's Landing, Tove. Yeah.
Taking it away. Första avsnittet heter ju Two Swords, och det börjar ju med att pappa Tywin Lannister smälter ner det här gigantiska ice som var Ned Starks fina valyriska stålsvärd och gör två nya svärd.
Som man ger till sig själv och Jaime, va?
Jaime, och sen så får Joffet också.
Får Joffret?
Ja, han får väl det på sitt bröllop, tror jag.
Ja, just det.
Ja.
Ja, och det här ice-svärdet, det har vi inte sett på sen första säsongen, blir det väl?
Ja, det tror stämmer jag. Nog.
För att det användes då för att halshugga Ned Stark.
Ja, just det, han blev halshuggen med sitt eget svärd.
Mm.
Ja, fy fan. Men de här valyriska stålsvärden, det är ju supergamla grejer som håller sig supervassa och kan ha ihjäl White Walkers. Så jag därför så. Vill man ha de här, även fast folk vet ju inte om det här. De tycker bara att det är en heirloom.
Och det är bara inte så många som kan smida dem.
Nej.
Vad säger man?
Smeda dem.
Smeda. Smäda dem.
Let's not.
Nej, men varför inleds fjärde säsongen med det här att de smälter svärd?
Ja, men det måste väl vara liksom att nu det signalerar liksom början på något nytt där, och dels liksom Starks förlust av makt och inflytande, och dels Arias svärd som det också syftar på, att precis liksom
tar tillbaka sin nidel,
en slags makt, att det är en balans där.
Ja, men det är väl någon sån där kukmätning det handlar om. De vill väl slå fast tidigt från säsongen att Lannisters har vunnit. Eller är den regerande familjen?
Ja, för han
kastar
ju den här svärdslidan som är någon slags varg. Mm. Den kastar han ju bara på elden sen. Liksom. Mm.
Så det är ganska tung manlig symbolik som inleds. Som det alltid är med Tywin. Gör han inte entré när en häst skiter och han rider in på en vit springare i tronrummet, så smider han svärd som är bättre än alla andra och längre.
Ja, det sägs att den här scenen är inspirerad av någon scen i Conan Barbaren också, från 82.
Det känns som att det är mycket i den här serien som är inspirerad av Conan Barbaren.
Ja, det skulle inte förvåna mig om det var så.
Ja, man ser liksom Anna Schwarzenegger med står och svingar ett svärd i sin bara överkropp där.
Mm, ja, men det singlar förbi en referens till Michael Moorcock också.
Mm.
Ska vi ta hipster fantasy här? Michael Moorcock som skrev sagan om Elric av, nu kan jag inte uttala det här, Melny Boné eller någonting. Hans svarta magiska svärd heter Stormbringer. Och det nämns i någon av de här avsnitten av Joffrey, tror jag.
Ja, men jag tror jag folk kan... ropar ut det här när han väl har fått det här svärdet av Tywin, så ska han säga, var ska jag döpa det till? Och då är det någon som ropar det.
Stormbringer, ja. Och det är en fantasy-referens som är... Man kan skryta om när man sitter och tittar om den här serien.
För det är väl... inte första avsnittet, men andra som vi pratar om här är ju skrivet av George R. R. Martin själv också. Så att det är väl därför fans kanske lägger mer betydelse kring liksom, ja, men en sån fantasy-referens.
Ja, den fantasy-referensen är för övrigt inte helt tagen i luften, eftersom den här Michael Moorcock var en av dem. Det är som en sorts föregångare till Game of Thrones. Han skrev också väldigt dyster och mörk fantasy. Jag kommer ihåg när jag läste Michael Moorcock när jag var, typ, hoppade från Sagan om ringen till den när jag var liten. Så blev man rätt beklämd eller bestört över hur jävligt det kunde vara även i fantasy. Den är väldigt brutal och blodig.
Det goda vinner inte där.
Nej, och den goda hjälten är inte den alltid så god. Eller har så goda intentioner. Det var en ögonöppnare.
Men
för,
på en tortyr...
för hur det skulle bli i högstadiet, helt enkelt, på skolgården.
Okej, men på en tortyrskala från 0 till Game of Thrones, hur blodig är Stormbringer?
Men Stormbringer, Elric-sagan är ganska blodig, men den har inte samma, ska man säga, episka format som George Martins saga. Ja. Skitsamma, vi kommer lite från ämnen här. Vi måste ju börja, din favorit, er favoritman... nästan i hela serien, förutom, vad heter han?
Gendry?
Nej, men Sexy Pie.
Hot Pie.
Hot Pie. är ju prins Oberon Martell gör ju entré.
The Latino Lover.
Yes.
Som kommer in med sin eldiga sexualitet.
Ja, och den är fruktansvärt eldig. Ja. Alltså, han ligger med allt som rör sig, med allt som har en puls.
Aptiten är stor.
Otroligt. Han gillar vin och män och kvinnor.
I alla dess former.
Och lite våld också.
Ja,
våld är han väldigt förtjust i. Och gift. Och han tycker man ska liksom, man ska ligga så mycket man orkar medan man är ung. Det är hans motto.
Ja, det är...
Han är lite som Tyrion var i början av serien.
Ja, men det är det nog faktiskt en... Det är ju en referens till det i hur han presenteras. För att han är också lite av svarta fåret i familjen. För egentligen så är det ju hans bror, Doran Martell, som borde komma till bröllopet men som är lite sjuk. Så då skickar de Oberyn, som inte har det så bra ställt med Lannister sen innan. Men han är ju liksom den krigaren och sådär. Men då presenteras han på en bordell istället för att möta Tyrion. Han kommer liksom inte med resten. Och det är samma sak som när man får träffa alla Lannisters för första gången i Winterfell i säsong 1. Då är ju inte Tyrion med där heller, för då möter man honom på en bordell.
Ah.
Det var lite gladare tider för Tyrion.
Ja. det är fortfarande ganska glada tider än så länge för Oberyn.
Ja.
Han knallar bara in. Nej, man gillar honom.
Ja.
Han är härlig.
Ja, precis. Och ifall man själva dealen är ju det att The Lannisters har ju dels mördat hans systers barn, sen har de fått The Mountain och våldta henne och klyva henne i två delar. Så man kan ju förstå att han är lite otalt med Lannisters.
Precis, han är lite sur.
Ja.
Man kan ju ana att han har något i kikan med att komma till Kings Landing.
Han kanske bara inte vill dricka vin och testa modellerna.
Nej. Han är ju ganska tydlig ändå när han pratar med Tyrion om att han är ute efter hämnd.
Ja.
Så det är ju, ja, han är inte liksom, han smyger inte i buskarna med det heller.
Nej, och han är jättebra på att slåss. Tydligen en av de mest ryktbara av de här. Men gud vad du ler nu.
du
älskar honom. Nej, men annars är King's Landing, Sansa är det ju rätt synd om. Det är ju, börjar ju nu, man inleder fjärde säsongen, så börjar det bli, hur länge ska de plåga flickstackaren? Det har man ju frågat sig några gånger, men nu börjar det ju bli...
Det fortsätter.
Ja, men alltså, kom igen.
Ja.
När ska hon få sin hämnd?
Ja, soon.
Ja, det lär nog dröja lite. Hon matstrejkar. Väger till och med sin citronpaj. Hon som är sånt sockermonster annars.
Ja, ja, då förstår man, då är man riktigt ledsen när man inte vill ha citronpaj. Sen kan man, vi kan ju också nämna att Jamie får en guldhand.
Och det är ändå lite härligt där att Cersei säger att ja, men jag översätter det här i flera dagar. Och då är hon så här, nej, det har du inte. Hon bara, nej okej, typ en eftermiddag.
Som sagt, det börjar ju bli lite frostigt mellan dem.
Ja, det
men han försöker mysa lite och hon är bara så här, du var för sen.
Every day I was a prisoner. I plotted my escape. Every day. I murdered people so I could be here with you.
It took too long.
I... What are you saying?
I'm saying you took too long.
Go away!
Come in!
Jag tycker fortfarande att den här Jaime och Cersei-historien är ganska tråkig.
Ja, men de kommer ju med en del sköna citat.
Ni håller inte med mig.
Ja, alltså de har fortfarande en del sköna citat av sprudlande syskon.
Kärlek.
Ja, det känns precis. Weird att säga det. Ja, vi kanske ska nämna innan det också att Tywin är ju lite sur på Jaime för att han inte vill överge The Kingsguard och tycker att han bara är någon slags jäkla glorified bodyguard, att han borde ta över Casterly Rock.
Ja.
Som Tyrion så gärna vill ha, men icke.
Precis, men Jaime vägrar för att han vill ju vara nära Cersei
och inte bryta en till ed.
Nej, men alltså vad de här två avsnitten egentligen handlar om, det är ju bröllopet mellan Joffrey och Margaery.
Ja.
Det är ju liksom en av...
Finally!
Äntligen ska de få äkta sig. Och alltså det bröllopet är ju kanon.
Ja,
det är ju fantastiskt. Det är inte som Red Wedding att man sitter och bara åh nej, utan nej. Man sitter ju här och mer bara låt det bara hända. Snälla, nu ska den lilla jäveln. Alltså, för det alltså själva upplägget med Lilla Joffrey, han är ju vidrigare än någonsin i de här avsnitten.
Det är som att han verkligen får liksom spela ut det sista av ondskan han har.
Ja, och den här bröllopsscenen är ju så evil så det är, alltså på så många plan. Dels det här det spelet med dvärgarna som spelar ut kriget mellan fem kungar. Ja. Där han typ förnedrar alla inbjudna gäster samtidigt.
Ja, samt sin brud liksom, för att Renly var ju, hon var ju gift med Renly liksom.
Ja, exakt. Och till och med, ja men alltså brudens brorsa som ju ska gifta sig med hans mamma Cersei.
Ja.
Som ju blir jätteförbannad över att han framställs som den som Renly red på.
Ja.
Det är inte så himla liksom fin stilt här, utan det är... Ja. Han gör många förbannade kan man säga.
Ja, och det är snyggt just för att det är så jäkla stor scen också. Man ändå ser de obekväma minerna hos folk.
Ja, den är lång. Tanken var ju från början att George R. R. Martin ville ju att hela andra avsnittet skulle handla om bröllopet bara. Men de satte stopp för det för att det fanns en massa andra trådar att presentera inför kommande säsong eller början av säsongen. Men jag tycker att det skulle kunna bara behandla om bröllopet.
Ja, för att vi var ju ganska nöjda med liksom Blackwater-avsnittet och sådär. Det är ju lite nice när det bryter upp. Om man får ett sånt där fokus.
Ja, för det är ju seriens största problem är ju att den fokuserar ju väldigt dåligt ibland.
Ja.
På det som är intressant.
Men bara det att liksom se gästernas ansiktsuttryck under det här bröllopet är ju liksom fantastiskt.
Ja.
Man ser det andra gången så inser man ju hur jävla lång den där scenen är. Den bara pågår, det är bara plågsamt.
Ja, men och det är så många möten liksom, Cersei och Martells och med, vad heter hon, Elaria Sand.
Ja.
Hon pratar med Brienne, det är liksom mycket.
Men inser man här någonstans, och sen så börjar han plåga Tyrion igen.
Och det grövsta, igen.
Ja, och det grövsta på ett väldigt nedrigt sätt. Häller vin på honom, sparkar undan kalken. Vad är det som händer här då? För det glädjande, glädjebudet som är det största glädjebudet sedan Jesus Kristus föddes enligt mig i alla mytologier som människan har tagit ut, det är ju att den lilla jäveln dör ju äntligen, blir förgiftad och blöder ur ögonen. Du tyckte han kom lite för billigt undan, Tove?
Ja, jag hade velat ha något mycket värre. Alltså det... nog för att jag...
inte för att sån, men vad väcker den här serien hos oss?
Ja, men jag vet. Men alltså senare,
jag vill att han
senare...
ska bli våldtagen av en haj.
Ja. Och senare så har jag peppat över hur The Hound skallar en kille ner på sitt svärd. Det är ju liksom en riktig styggelsesätt att dö på. Jag tycker att bara kvävas på lite liksom vin eller paj. Ja.
Men vad är det som händer här? Kan man lista ut vad är det som händer?
Vem, nej, man vem har ju ingen aning om vem det är som gör det här.
Vem förgiftar honom? För de lägger antydning att det kan vara Sansa. De lägger antydning att det kan vara den här gycklan.
Det kan, Sir Dantos.
Ja, det kan vara Tyrion, vilket det ju förmodligen inte är. Eller det är väl ganska klart att det inte är Tyrion.
Mm. Men för han skulle han peka ut sig själv väldigt mycket då i så fall. Han skulle ha gjort det smartare i så fall. Ja. Ja, det är, jag vet inte. Jag känner också att det skulle kunna vara typ Tywin eller sånt där.
Fast Tywin.
Ja. Jag vet inte.
Men han är för svår. Joffrey var ju för svårstyrd. Det skulle man också kunna tänka sig att liksom next.
Mm, man kan ju tänka vem som inte är på bröllopet.
Ja.
Ja, du tänker på Peter Baelish.
Exakt.
Ja. Han brukar ju annars så dyka
upp. You've been little fingered.
han brukar ju annars dyka upp i alla nyckelhändelser bara. Hello. Det är liksom Lennart Hylands gubben i lådan. Det var en referens som sköt rakt över huvudet på alla som är under 50. Men i alla fall. men här är han lägligt nog borta.
Det är sant. Mm. Eller Varys har vi också.
Varys.
Fast han brukar väl kanske inte, jag vet inte om han agerar så mycket själv egentligen.
I det som talar emot Varys är ju att Cersei direkt börjar anklaga Tyrion.
Mm.
Varför blir hon så... Alltså, vad är det med Cersei, ni som kan mammor och kvinnor här?
Varför hon är så förbannad på Tyrion?
Ja, att Joffrey dör. Vadå? Ni är bara en psykopat.
Ja, men hon är väl en
son.
Ja, och hon har ju alltid hatat Tyrion också sen han dödade hennes mamma. Ja. Det är väl lite grann samma syndrom som Tywin.
Men tycker alltså, ni som älskar Cersei... Liksom,
ja.
Tycker ni verkligen synd om henne när hon står och skriker över sitt döda barn?
Jo, men jag tycker att hon är så pass bra skådis att jag ändå känner att hon är ju ledsen på riktigt liksom. Plus att hon börjar ju liksom känna de här, den här lilla profetian om att hennes barn ska dö allihopa. Step one.
Ja.
Mm. Precis. Ja, jag noterade även att jag kollade också lite grann på Tommen när han satt där vid bordet under den här dvärg kortväxt pjäsen. Tommen såg väldigt glad ut i alla fall.
Ja, men han är ju han lite var, dum glad är, liksom.
Precis, så där känner man att ja, men här är vi liksom den dumma brorsan som är enkel att styra.
Exakt.
Men
det kommer ju bli bättre för alla. Så fort Joffrey har slutat andas liksom.
Ja, inte för Tyrion då. Nej, uppenbarligen. Ja. Det tror jag inte det blir bättre för. Men gud vad skönt att han är borta.
Det var inte en dag för sent.
The Lion and Rose ändå, en av de bästa avsnitten skulle jag säga.
Mm,
det finns många bra avsnitt i den här säsongen, men den här är ju sen är det så det som slog mig det, innan vi gick in i det här poddrummet, det är ju hur tidigt de fimpar Joffrey.
Alltså, exakt,
för det är redan i andra avsnittet så lägger de den bollen.
Är det bara för att vi har vant oss så väl nu i det här att det är avsnitt 9 som allting händer?
Ja, det händer inte så lite i avsnitt 9 i den här säsongen heller, inte för.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Händelsen är i förväg, men ovanligt tidigt.
Mm. Ja, men det är också någonting det här med att folk dödas på bröllop som känns som att
trenden fortsätter.
Exakt, det är någon, har blivit någon grej här nu.
George R. R. Martin, den sämsta bröllopsplaneraren i.
Ja, men det är ju verkligen en grej. Det är på bröllopen går ju inte bra.
Och det skulle ju också så här kunna vara ett tecken på att någon Stark hade legat bakom det. Fast vem skulle det vara? Liksom?
Nej, det finns inget. Ja,
finns
det är Sansa som...
Men hon är inte riktigt, hon känns inte som den beräknande typen på det sättet än.
Nej, Men i alla fall, gud vad härligt att den lilla jäveln är borta.
Det kan man säga.
Ja. Vi har en annan båge också.
Ja,
en liten minibåge.
En minibåge, men som man ändå blir väldigt peppad över.
Ja, Bran
håller ju, Bran håller ju på och wargar lite och går omkring in i Summer. Men sen så bryter de upp bandar och ser ett heart tree. Där de nordiska gudarna finns, eller vad man ska säga.
Är det det som är hjärtträden?
Ja, exakt. De röda bladen. Ja,
de finns lite överallt, så där, strategiskt placerade för att föra handlingen framåt.
Exakt.
Ja, de dyker bara upp lite här och där.
Leta efter något träd.
Ja, det är lite sådär tv-spel över det. Liksom, dyker upp ett träd med röda löv så får man grejer.
Precis, du ska känna på det sen.
Ja, bra. Det bara så med.
Ja, men han får ju i alla fall en vision här. Och ser jättemycket olika grejer. Han ser kråkor, han ser whites, han ser Ned Stark bli lotsad mot sin avrättning, sitta och putsa sitt svärd. Och så får vi ju se den här underbara The Red Keep, tronrummet.
Mm, den är fin. Den har vi sett lite grann förut också.
Med snö. Det är ju som när Dany i The House of the Undying.
Mm.
Om man ser, om man inte riktigt vet ifall här i framtid eller dåtid liksom.
Och så en drakskepnad som flyter fram över King's Landing.
Exakt.
Mm.
Det här båda ju gott.
Mm, det är härligt.
Som Martin Luther King en gång sa, I have a dream. Ja, men vad är det som är grejen med de där synerna då? För att om man läser på om det där, hur de har klippt ihop det, så är det ju det är ju massa saker som har hänt. Alltså det är från tidigare, det är som en sammanfattning av massa elände från tidigare säsongerna.
Ja,
förutom
det är väldigt
tronrummet.
Fokus, precis. Och för det är ju fokus på hans egen resa också, för att han, det är hans fall och han ska ju helt enkelt följa den treägda korpen. Och så efter att han har sett dem här så vet han ju vart han ska.
För det har varit lite oklart tidigare, de har bara gått någonstans.
Ja, de har ju bara gått typ norrut, känsla av att vi ska ha norr om muren, och nu vet de vilket träd de ska leta efter.
Ja, okej.
Ja. Okej, jag blev superpepp av den.
De vet vilket träd de ska leta efter.
Ja. Ja, men det är ju, jag vet inte, man blir lite så här förundrad över serieskaparna också, hur de tänker här liksom, om de har någon idé om det här snygga tronrummet, att det bara, ja, men det ser coolt ut, eller om de har någon idé om att det har någonting med slutet av serien att göra.
Förlåt.
Nej, det tror jag definitivt, bara för att jag YouTubeade precis någon inside the episode-grej när serieskaparna just satt och pratade om det här och sa att varje litet klipp som man får se här, det har bäring på serien.
Mm. Men tydligen så har de ju haft, de har ju tydligen någon sån här helt sjuk plan för serien. För inför den här fjärde säsongen så var ju serieskaparna så oerhört peppade för att de skulle få göra det här. Massa nyckelhändelser, nu kan jag inte ta upp dem nu, men till exempel Joffreys död.
Ja.
Så de har nog någon sån här plan att efter säsong 8 så ska allt vara ihopknutet. Det börjar bli bråttom nu, men jag tror att de har nog tänkt ut det väldigt, väldigt noggrant.
Ja, för det vi har märkt också när vi tittar tillbaka, det är ju att man nu märker av alla de här små planteringarna, så det är ju klart att det här måste ju vara någonting eftersom den nu har återkommit 2 gånger. Mm. Känns det som.
Det är uthålligt, snyggt. Mm.
Ja, den är ju väldigt uthållig, den serien kan man ju säga. Det är inte frågan om det. Men utöver det så händer det lite annat.
Ja, i pliktrapporteringen.
Drakarna är stora.
Precis. Nu är de ungefär lika stora som ponnys kanske. Eller vad ska vi säga?
Från
hundar till.
De tycker fortfarande de borde växa lite fort som aliens. men nu börjar de bli lite. Nu börjar man förstå poängen med dem.
Precis, de här kommer kunna användas till något. Nu kan de börja grilla sina egna jätter och sådär.
Ja, och lite barn och
ja. Och vi får en ny Dario Naharis.
Ja, en ny och aningen bättre. Fast ja, men lite så här grabbigt självsäker.
Nej. Menar du det?
Dario the douche Naharis.
Ja, precis. Ja, men det är ju någonting, jag vet inte. Det är fortfarande rätt meningslösa liksom, ja, färd vi får göra liksom, till Dennis av honom nu ut och vandrar någonstans.
Ja, ja, men hon får blommor av den här Darion Horis eller vad han heter.
Ja, och han och Graveworm håller på med någon fånig lek eller fånig tävling. Ja, ja men ja. Det är
än en gång, det här hade de bara kunnat skippa.
Ja.
Ja, men det är så här, i King's Landing händer det jättemycket och nere hos Dennis och så håller två tjommar svärd hela natten för att bevisa någonting.
Ja, att de ska få rida bredvid henne.
Som om det vore värt det. Harry och hunden, de slåss.
Ja, de får hämnd på ett sunkvärdshus. Det är riktigt sunkigt det här.
Ja.
Ja.
Och hon får ta tillbaka Needle.
Ja.
Och det är också snyggt när hon dödar honom och bara så här återupprepar samma sak, för det var han som dödade Lommy när de var ute och vandrade med Night's Watch. Det här kommer du inte alls ihåg.
Nej, men alltså det är fortfarande, det här är också en båge som inte leder någon vart på jättelänge. Alltså de är ju bara ute och går.
Jag vet, men jag gillar ju, jag tycker att det här är en skön duo, så att om man får en till Fuck the King liksom, ge mig kyckling, det är, ja.
Tormund och Ygritte är väl en skön duo. Och då möter de här riktigt läskiga kannibalerna. Det är tydligen kannibaler uppe i norr som äter sina fiender, grillar armar och sånt där. Och så som ristar sig i ansiktet.
De ser riktigt stygga ut.
Ja, de ser nästan, det är nästan några av de elakaste jävlarna som har kommit fram i sagan.
Ja, och det här är ett av alla de här
fria
folken som finns där norr om muren, som den här Mans Rider tydligen har lyckats på något sätt få ihop.
Det är ju ingen ordning uppe i norr.
Det är lite
som Norrland i Sverige. Liksom. Det bara pågår. Det är kannibaler, det är de här vildingarna som inte följer några lagar och regler. Det är jättar, det är mammutar, det är odöda. Mm. Det är inte kul i norr.
Ja, jag var tvungen att leta fram den här tennen förresten. Han heter Styr.
Just det.
Och spelas av Yuri Kolokolnikov. Kolokolnikov.
Ja.
Som är en rysk skådespelare som har en, jag vet inte, jag kan tipsa om hans jättemärkliga Wikipedia-sida som jag tror han har skrivit själv. För det är så aj börjar meningen med.
Va?
Jag växte upp här och där och ja,
han har inte väldigt försökt få det se ut som att han är känd på riktigt.
Precis. Han skriver typ att han var väldigt, väldigt jobbig som barn.
Ja.
Det var bara en parentes.
Vet jag vad jag ska roa mig med i eftermiddag.
Exakt.
Man kan väl också nämna att de börjar etablera här väldigt mycket att Ramsay kommer vara den som tar över stafettpinnen som märkesvin efter Joffrey, i och med att det är ju något avsnitt som inleds med att hon jagar en stackars bondflicka genom skogen med sina hundar.
Ja, The Lion and the Rose öppnar ju med det.
Ja.
Det här med att jaga människor liksom.
Han plågar dem, alltså som den sadist han är.
Ja, man får ju först får man ju en liten känsla av att det skulle kunna vara någon lite rolig lek de här i skogen där. Så visar det sig ganska snabbt att det är Nej, han ska släppa sina hundar på den där stackars tjejen som bara har liksom gjort Miranda svartsjuk.
Ja.
Ja. Han behöver liksom inte bättre andelar än
vi
det.
Kan ju få tröst i att Ramsay inte kommer gilla hundar så mycket efter att...
Nej, men och sen kallar han ju Fion för Reek. Ja. Alltså han har brytit ner honom fullständigt. Han är helt i hans makt. Kan typ så här, raka honom med ett rakblad utan att skära halsen av honom.
Ja, han blir lite uppläxad av pappa Roos. Bolton.
Han har dubbat till pappa psykopat.
Han är inte helt nöjd med hur Ramsay har liksom skött sig där uppe.
Nej, för han tänkte väl att man skulle kunna byta honom och få Moat Cailin så att de ska kunna ta tillbaka Norden.
Ja, genom att trada Theon till sin pappa.
Mm. Men nu finns ju ingen kvar där som kan further the bloodline.
Nej, och sen är ju allting, de är ju, även om Bolton är väldigt onda och slaktar sina fiender, så har de ju inte fått någon armé eller hjälp av Tywin. Allting är ju ett maktspel från Tywins sida, att Boltons och Greyjoy ska göra slut på varandra där uppe. För att sen Lannister ska få större makt, flytta in Tyrion där va, med sin tänkta.
Han har bra planer ändå.
Ja, Tywin han håller på liksom.
Scheming.
Ja.
Sen tycker jag Jon Snow kommer ju inte till sin rätt. Han blir förhörd.
Ja. Jo, var det här som jag läste något jättekul om förresten? Att Kit Harington hade spelat in någon jäkla gladiatorfilm under sommaren och var för jäkla fit.
Ja, det var någon...
Så han får typ inte visas utan kläder på hela säsongen. För att han ska ju vara försvagad nu när han har blivit skjuten av Ygritte. Men han är för jävla vältränad, så han får behålla kläderna på. Vilket är ju oftast ja, brukar vara åt andra hållet.
Exakt. Det var väl en film som heter Pompeji som inte jag har sett, men som det låter väldigt bra. en deffad Kit Harington som
har sandaler och kjol typ.
Romersk hjälte. Det låter väl fantastiskt.
Ja. I de här avsnitten så det enda de gör är plantera det här i Norden att vildingarnas här är på väg och att det kommer bli jävligt jobbigt i Castle Black. Det är väl det enda som händer där.
Ja, Jon Snow blir också här räddad av, vad heter han, Aemon.
Ja, just det.
För att de andra vill ju avrätta honom för
att han har alltså en vildingflicka.
Ja. Ja, bland annat det, för att han har
Alistair förrott. Alltså, vilket jävla svin.
Ja, men då är det lite så roligt citat där som Aemon kommer med en liten one-liner. när de så här... Någon säger till honom att ja, men hur kan du se igenom folk? Hur kan du se att de ljuger liksom, direkt? Och då bara säger han att ja, men jag har ju växt upp i King's Landing.
Så man
fått, ja, precis, man har fått mycket träning i ljugande människor.
Plus hans line om att, ifall de skulle halshugga varenda nattväktare som har brutit sina löften och fröjdat sig i sänghalmen så skulle de vakta muren med huvudlösa män.
Ja, ja, ja.
You admit to breaking your vows then?
I do.
The law is the law. The boy must die.
If we beheaded every ranger who lay with a girl, the wall would be manned by headless men.
Ja, still got it, Aemon.
Den tyckte jag om. Sen så blir Lisa väl så här Melisandre och vad heter han?
Stannis. Du tycker det är så tråkigt.
Ja, nej, men det är så tråkigt.
Den här mannen.
Ja, det är så tråkigt. Jag är hemskt ledsen. Det är så tråkigt. Och elda lite folk och ja. Du kan få läsa upp det enda roliga med det är hennes citat.
Ja, precis. För hon ska ju få prata lite med Shireen och typ förklara att allt du tror på är ju faktiskt falskt. Och det finns inte 7 gudar och 7 himlen och 7 helveten, utan det finns bara ett. Och there is only one hell, the one we live in now. Mm. Så jävla bra pep talk för 10-åriga som flickor.
Precis.
Om jag får barn någon gång ska jag använda den.
Ja. Och varje gång man nattar barnen. Ja. For the night is dark and full of terrors.
Ja. Jag tycker det låter bra. Det är en bra början på livet. Nej, men som sagt, det här är ju det är en fantastiskt avsnitt, The Lion and the Rose. Two Swords är helt okej också, men äntligen får man få ett avsnitt tona ut av att Joffrey är död.
Ja, precis. They go out with a bang. Det är liksom starta med.
Ska vi blåsa Shall i den här? We? Ja, det är dags att blåsa. Hör nu. Trycka på spoilerhajen.
Åh, herregud.
Oj, oj. Först har vi fått ett mejl från Elvira som jag tror att Tove gick igång lite grann på. Hej, underbara. Ni hittade denna video på YouTube som jag tänkte att ni kanske ville se. Den handlar om de konstiga formationerna som The White Walkers har skapat. Tack för en underbar och rolig podd. Och det här, du kanske kan beskriva det här, vad det är för klipp hon...
Oh my god, det är ett superspännande klipp. Ja, nej, men det är en joppe som sitter och pratar om vad man tror att det här...
En joppe?
Ja, som sitter och pratar om vad man tror att det här är, bland annat att så här, det är en välutvecklad ras, jada, inte bara cold-blooded killers och mycket då att de kan... lite lätt kommunicera med folk också eftersom de har den här dealen med Craster, och att det här går tillbaka till Children of the Forest för att man ser den här symbolen hos dem också, och lite sånt. Men jag blev ju ännu mer peppad bara när jag började läsa i kommentarerna under. Då började de diskutera The Night Kings, hans lilla emblem. Som någon bara säger, men det här ser ju ut som en kråka som är lite av en symbol för död eftersom kråkorna äter lik. Någon sa att det såg ut som dragonglass. Någon tyckte att det påminde om liksom Stark-sigillet. vilket jag i och för sig inte ser alls. Men det är lite spännande, för de pratar ju ibland när de är nere i krypterna under Winterfell om att de har ju begravt alla Stark-kungar där för att man ska hålla inne deras vengeful spirits. Mm-hmm. Så tänk om The Night King är en gammal Stark-kung från början.
Och nu tänker jag direkt på den här liksom den här erotiska blicken som The Night King och Jon Snow ja. I en scen som vi, jag tror vi pratade om.
Harrenhal var det, sång 5.
Mm, det kanske kan vara något, att de är ändå släkt på något sätt. Det är ja. Det som...
Men hur skulle det påverka någonting att det var en Stark? Det hade bara varit häftigt för dig.
Ja, eller så, nu, ja, det är ju svårt här eftersom... Ja, men ändå att det ska en Stark få förgöra en Stark liksom.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men det, jag kollade också på det där klippet. Jag förstod inte så mycket. Jag tyckte inte man fick någon så här förklarat vad de symbolerna inte... var.
Liksom. Nej. Ingen vet riktigt helt enkelt.
Nej, bra. Mm.
Sen kan vi också säga rest in peace, Mag the Mighty. Vi har ju snackat en del om, vi hade ju lite jättefail här för några veckor sedan när jag blandade ihop Dongo, Mag the Mighty och Wun. Men nu är alltså han som spelade Mag the Mighty, Neil Fingelsom, har dött. Men jag ska inte skratta, det var ju tragiskt. Han blev bara 36 år gammal. Han var känd som Storbritanniens längsta man med 2,32 meter var han.
Alltså det är jättelångt.
Ja, det var nog lite för långt för hans kropp. Han dog av hjärtsvikt.
Ja. Ja, det är tufft.
Han var basketspelare förvånande nog.
Ja, precis.
Och den här... Hur högt upp sitter en basketkorg? Han måste ju bara...
Ja, han kan ju bara gå runt liksom där. Och...
Ja. Ja.
Han kan nicka neråt.
Ja, exakt. Men Mag the Mighty kommer vi få se mer av i säsong 4.
Mm. Han spelar in... Nej, jag just säger säsong 4. Ja, säsong 4. Oj då. Maggan, vet du. Det, han är en viktig spelare.
Sen har vi en antydan på om när premiärdatumet blir för säsong 7. Och det är lite dåliga nyheter kan man säga, för att när Liam Cunningham som spelar Ser Davos har sagt i irländska Independent att datumet är juli nu, tror jag.
Så jag tänker att han kanske bara är en förvirrad gubbe som inte riktigt har koll på det här.
Ja. Det skulle inte vara helt omöjligt om de skjuter fram det till juli.
Och då att han även säger att inspelningarna för nästa säsong börjar i september. Ja.
Det är den sista säsongen alltså.
Ja.
I september.
Yes. Ja. Vi får väl se. Det blir liksom mitt i varmaste sommaren ska man sitta in och kolla på Game of Thrones kylan.
Varför de lägger det? De lägger det under svenska industrisemestern. Ja, det är bara en grej.
Ja, precis.
Vi vet ju inte ännu om det är sant. Nej. Det finns ju inget datum fortfarande.
Mm, nej, det gör det inte.
Och ingen trailer.
Ja, tre sekunders bilder eller vad det som visades på Super Bowl någon gång.
Ja, det räckte.
Nikolaj Coster-Waldau har snackat om den populära teorin att det kommer att bli Jaime som dödar Cersei. Den kallas ju Valonqar-teorin, att hon blir dödad av en yngre brorsa. Och han har sagt att ja, men det låter ju romantiskt, men att det vore lite för obvious. Och att han inte vet hur det kommer sluta.
Nej.
Och nu om man talar sanning där, så kan man ju anta att syskonen överlever säsong 7 i alla fall. Att de är med till säsong 8.
Alltså jag tror ändå, även om det är obvious, jag tror att det är han som kommer få döda henne.
Mm. Nej, men det är ju förutsägbart. Ah. Tror du verkligen det? Är det inte tvärtom att Cersei dödar honom istället?
Mm. Mm.
Eller Arya får döda bägge två.
Mm.
Ja, jag vet. Night King hoppas ju jag på. Men ja.
Sen har vi min favoritnyhet. Inom citattecken på nyhet kanske. Att Maisie Williams har varit i Kanada. Samtidigt som några skådespelare har varit där också. Bland annat Quigley. Som har spelat Ghost sedan 2015. Och en okänd varg. Som fans då tycker kan se ut lite grann som en vuxen Nymeria. Och den, som är Arias gamla skräckvarg.
Och den har varit borta rätt länge.
Mm, ja, sen säsong 1.
Oh, det är, oh, det är, det är den gamla...
Det är den första vargen som försvinner. Mm.
Mm. Vad heter han som rodde bort nu igen?
Gendry.
Gendry, ja.
Skräckvargarnas Gendry.
Ja, ja. Mm. Så Nymeria och Gendry kanske kommer... Ja, mm. Vi kommer få återse i säsong 7 kanske.
Ja, men det var väldigt fina bilder på de här skådesvargarna i alla fall, så det kan jag rekommendera.
Ja, och som jag har sagt som läser i böckerna, att det är väldigt mycket vargar i liksom... som vandrar omkring i böckerna. Man hör vargar haula och de äter folk och...
Ja, okej. Okay. Sen hade vi någon här med Megan Parkinson som syns på inspelningarna. Hennes CV uppdaterad som ska spela Alice Karstark.
Precis.
Karstark-familjen som allierar sig med Boltons. Lord Rickard Karstarks dotter. Låter det som en Euron Greyjoy, tycker ni?
Jag tror väl kanske inte att de kommer få så himla stor roll, utan att det mer kommer vara någonting som knyter ihop liksom Norden där efter Battle of the Bastards, från där Karstarks har ju varit på Boltons sida liksom. Ja. Så att, ja.
Men som sagt, ännu inget datum, ännu ingen trailer. Det är en mussla helt enkelt om den nya säsongen.
Precis.
Vi vet egentligen ingenting.
Vi trampar vatten.
Ja, nej, är vi nöjda?
Ja, du kan väl påminna vad folk ska säga. Jag har ett citat jag kan avsluta med sen.
Oj, spännande. Nej, men jag tycker att ni ska ta och mejla oss på tronspelet@aftonbladet.se, hashtagga oss i sociala medier, eller ännu bättre, ring in på 08 725 2357.
Gärna på lillördag när ni inte är nyktra. Nej, men det Ian McShane kommer från Deadwood, som var med i en liten roll i säsong 6 med han Sandro Clegane. Han spelar någon byäldste. Han har kommenterat nu att Game of Thrones fansen kan vara lite jobbiga, för de tyckte han, genom att bara öppna munnen innan han deltog i serien, var spoilade handlingen. Då sa han så här: I was accused of giving the plot away, but I just think, get a fucking life. It's only tits and dragons.
Ja.
Snyggt. Så kan man också avsluta ett avsnitt av Tronspelet. Jag har bara en sak att tillägga, det är Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.
Hejdå.